I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Vi har i de senaste två avsnitten fått höra gynekolog Hilde Löfqvist. Man kan ju lugnt säga att hon har lämnat avtryck i den svenska klimakterievården. Och många tidigare patienter har på flera sätt visat sin uppskattning. Genom böcker och till exempel att vara med här i Klimakteriepodden så fortsätter hon ju att sprida sin värdefulla kunskap. Och det har kommit in frågor som finns kvar att besvara. Och det fanns frågor redan innan som jag är skyldig er svar på. Och snart så kommer det mer, så fortsätt lyssna. Följ gärna Klimakteriepodden i din poddapp så missar du inte när nya avsnitt släpps, vilket är onsdagar. I kommande avsnitt här så ska vi ta upp många av de här lyssnarfrågorna. Och då har jag med mig Naomi Flamholz igen från den digitala klimakterievårdmottagningen vomni.se. Och Naomi har för övrigt fått väldigt mycket av sin kunskap och teoretiska kunnande av just Hilde Löfqvist. Men i detta nu så ska du få höra om något helt annat, nämligen högkänslighet som har förkortningen HSP. Spännande att förstå mer om det här personlighetsdraget och hur vår upplevelse av klimakteriet faktiskt kan variera beroende på var vi är på eller befinner oss på den här skalan. Den här intervjun leds av Kristina Sundekvist och med sig har Kristina Åsa Wikman. Hon är socionom, författare och är själv högkänslig. Genom egen erfarenhet och passion för ämnet så delar hon dagligen kunskap på sitt stora Insta-konto Orkidé Barn Sverige. Och hon är aktuell med populära boken Handbok för högkänsliga. Kunskap om högkänslighet kan vara ytterligare en nyckel för välbefinnande hos oss kvinnor i klimakteriet. För det påverkar så mycket som 20-30% av befolkningen. Det innebär att man tar in och bearbetar känslor och sinnesintryck på ett djupare plan. Och det kan ju leda till överstimulans, trötthet. Ja, det är inte så konstigt med den här världen som vi lever i. Just det här med högkänslighet är inte alls något nytt påfund, utan det finns en hel del forskning som täcker allt från genetik, miljö och till och med hur det kopplas ihop med tillstånd som IBS, ADHD och fibromyalgi. Åsas kunskap och insikter kan verkligen vara en ögonöppnare för oss kvinnor i klimakteriet, eftersom högkänsligheten kan göra just att de här känslorna som stress, oro och ångest känns starkare. För är inte det någonting som vi ofta talar om att vi upplever? Det finns många länkar till mer information på hemsidan klimakteriepodden.se. Bland annat så kanske du blir sugen på att testa på var på skalan du ligger, alltså den här högkänslighetsskalan. Det finns också kunskap om Åsas bok, hennes länk till hennes Instagram och såklart andra rekommendationer och tips. Och dessutom lite olika andra avsnitt som kopplar till det här. Innan vi lyssnar så vill jag bara citera Åsa. Hon sa så här: jag förstod att jag var högkänslig när jag lyssnade på boken Drunkna inte i dina känslor. Jag kände direkt att det här är något som alla måste ha kunskap om. Insikten var befriande för mig och möjliggjorde en läkning inombords. Så varmt välkommen att lyssna.
Då, Åsa Wikman, säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack så mycket.
Jag tänkte faktiskt börja med att säga stort grattis till din fantastiska bok som just handlar om dagens ämne högkänslighet. Och den heter Handbok för högkänsliga. Mm. Och den här boken, den har jag har följt den lite grann här nu eftersom vi har haft kontakt då i några veckor. Och jag ser att den toppar ju faktiskt listorna fortfarande och har gjort det i flera veckor.
Flera månader till och med.
Ja, men det är ju jätteroligt. Och jag har läst den här boken och det är ju en fantastisk bok. Den har bra fakta, den är intressant och tänkvärd och så är den väldigt lättläst och sen är den ju också väldigt vacker. Men jag är lite nyfiken här, varför tror du att den här boken är så populär förutom då att den är så bra? Men just det här ämnet måste ju ändå locka många. Hur tänker du om det?
Jag tror att det ligger rätt i tiden. Jag har ju en hel del följare också som jag har jobbat upp en ganska stor publik på mina sociala medier där jag har över 150 000 följare. Och genom mina sociala medier sprider jag ju kunskap och ökar kunskapen i samhället. Och sen, det verkar som att människor mer än någonsin är intresserade av personlig utveckling, att förstå sig själva. Och i och med att vårt samhälle också blir mindre och mindre anpassat efter oss. Vi lever ju verkligen i ett informationssamhälle där vi bombarderas med intryck varje dag. Allt ska gå väldigt snabbt och både jobb och skolor präglas ju av väldigt, väldigt mycket stimuli. Så att jag tror många av oss högkänsliga känner en vilsenhet och att vi känner oss väldigt, vi mår inte bra i det samhället som vi lever i. Och därför är det många som söker svar på varför. Varför är jag som jag är? Hur kan jag göra för att må bra? Då liksom har min bok poppat upp där. Oh, det här kanske är någonting jag är.
Ja.
Många människor känner igen sig i det här. Så att jag tror bara det ligger rätt i tid. Den är snyggt paketerad. Det är ett bra innehåll. Det är lätt språk som du säger. Så att jag tror själva paketet blev väldigt bra. Allting tillsammans.
Och du har ju redan varit inne på det. Du är ju själv då högkänslig och sen är du också socionom i grunden.
Mm, precis.
Men vill du tillägga någonting mer om dig själv och din bakgrund och hur du just kom in på att börja dela då den här informationen som då, vad jag förstår, var det här att du började med ditt Instagramkonto då som snabbt fick ganska många följare.
Mm. Men bakgrunden är väl egentligen att jag har haft lidit av mycket psykisk ohälsa. Och mycket har ju att göra med att jag hade en dålig bakgrund eller en dålig barndom. Och alltid letat efter svar på varför jag mår som jag mår. Och varför jag påverkar så mycket av min omgivning. Mycket mer än till exempel min syster som växte upp i samma miljö. Sen så socionomutbildning, ja det kanske har varit en del. Det är ju en del av vem jag är, att jag vill hjälpa människor. Jag älskar ju kunskap och jag älskar att grotta ner mig i saker och det här är någonting som jag själv mår bra av, som gynnar mig och mina barn. Och då kände jag att jag har liksom, nu har jag den här, det kändes som att jag bar på en hemlighet. Nyckel till ett bra mående som alla borde ha. Och det var därför jag startade kontot. För att jag ville att andra också skulle ha de här förutsättningarna som jag fick då med den här kunskapen.
Vi ska ju koppla det här med högkänslighet då till kvinnan mitt i livet och på olika sätt. Och Det är ju så att kvinnan då mitt i livet kan ju uppleva det här med stress, ökad känslighet. Man kan känna sig deppig, många blir utbrända. Mycket känslor, att man också blir känslig i vissa situationer. Att det kan kännas jobbigt med mycket folk, ljud, stök, kontorslandskap och så vidare. Mm. Och vi har ju pratat om det här i andra sammanhang i podden och mycket har ju med hormoner att göra när man då är i klimakterieåldern. Men jag tänker här att det här med högkänslighet kan ju faktiskt också vara en pusselbit till för kvinnan då i klimakteriet att bättre, eller ytterligare ett sätt då att förstå varför man mår som man gör. Mm. Så det här ska vi nysta vidare i helt enkelt. Ska vi börja med att du översiktligt får berätta vad högkänslighet är och hur man kan, vad det finns för symptom på det här om man säger så?
Mm, absolut. Högkänslighet är ju ett personlighetsdrag, ett fullt normalt personlighetsdrag som cirka 30% av befolkningen har. Och det kännetecknas av att vi tar in väldigt mycket saker runt omkring oss. Det vetenskapliga ordet för, eller den vetenskapliga termen är sensorisk bearbetningskänslighet. Och det innebär att vi är känsliga för vår sensoriska omgivning. Vi är även, alltså allt vi tar in genom våra sinnen. Och både för den emotionella miljön och, men även för den fysiska då. Så att vi lägger märke till väldigt mycket saker, vi lägger märke till subtila detaljer. Det kan vara att någon biter på naglarna, någon som smaskar, till att vi märker att någon har verkar arg eller ledsen. Och sen så bearbetar vi det här väldigt mycket då på djupet, att vi tänker väldigt mycket om det. Jag kanske lägger märke till att du är ledsen eller nedstämd. Och sen går jag runt och funderar på varför är Kristina, varför verkar hon nedstämd? Har det någonting med mig att göra? Har det någonting med något annat att göra? Ja, men hon sa ju så här igår. Och så kan vi gå liksom runt och tänka så där väldigt mycket om väldigt mycket saker. Och sen har vi ju då en ökad, alltså dels hög empati. Man har sett att vi har mer aktiva spegelneuroner som har spelar en stor roll i empatin då. Och emotionellt reaktiva, att vi reagerar mer känslomässigt både på positiva och negativa upplevelser och saker. Och sen då leder det här då lätt till ett annat grunddrag, och det är vår tendens då att bli överstimulerade. Och den här överstimulansen händer ju då när vårt nervsystem hamnar i obalans. Och det gör det ju väldigt lätt då när vi lever i ett sånt samhälle som vi gör, där vi blir konstant bombarderade med stimuli. Så att vi behöver verkligen ta hand om oss själva för att inte hamna där hela tiden. För överstimulansen, är man överstimulerad under en längre period, så kan det leda till ångest, psykisk ohälsa, depression, utmattning och så vidare. Så att det är grunddragen. Men alla de här sakerna är ju också fördelar och styrkor. Vi är väldigt analytiska för att vi funderar så mycket. Empatin kan göra att vi skapar djupa band med människor lätt. Förstår människor. Och det finns många, vi har hög intuition och det finns många fördelar. Men styrkorna blir lätt utmaningar om vi inte mår bra.
Just det. Och är det här medfött eller är det någonting som kommer genom livet?
Man föds med det. Men hur det tar sig uttryck då har cirka 50% med miljön att göra. Och 50% med generna. Men vi påverkas ju som sagt väldigt, väldigt mycket av vår omgivning. Så har vi en dålig uppväxt, en uppväxt där vi inte får ta plats, där våra känslor inte får uttryckas, där vi blir invaliderade, så kommer vår högkänslighet ta sig uttryck mer. Den kommer bli högre, kan man säga.
Jag vet att i boken så har du med en, vad ska man säga, en test, hur man, eller vad säger man, ett formulär för att kolla då om man är högkänslig. Och vad heter det? Det heter någonting, det här testet, eller hur?
Ja, HSP-skalan.
HSP-skalan, okej. Okay. Så den kan man, om man är intresserad, kan man googla upp den då om man vill titta på om man är högkänslig, om man är, tycker det är spännande.
Absolut. Finns i min bok och sen finns den på lite olika sidor då på nätet. Och HSP-skalan heter det, det enda vetenskapliga testet som finns. HSP-skalan heter eftersom att från början var det, alltså det ursprungliga testet har en skala på varje fråga. Från 1 till 5, där man får känna igen sig då, lite eller mycket. Men så finns det en version som är ja och nej, när man kan svara ja eller nej. Då är det frågor allt från att jag är känslig för min sensoriska miljö, eller jag är känslig för effekten av koffein, jag lägger märke till andra sinnesstämningar, och så vidare och så vidare. För att förstå då om man är högkänslig kan man antingen läsa på om det och se om man känner igen sig i det, eller så kan man göra det här testet då.
När det gäller forskning då inom det här området, hur ser det ut där?
Mm, det forskas väldigt mycket om det. Och det har forskats mycket på det sedan 90-talet. Det forskas mycket på, de håller på att utforma test. Jag såg nu att de håller på att utveckla testen för att se, alltså för barn. De tittar också på just det här med gener och miljö. Alltså hur miljön påverkar högkänsliga barn, högkänsliga personer. Det finns väldigt mycket studier. I Japan har de exempelvis släppt studier där de har kollat hur, alltså magbesvär, hur det har en korrelation med högkänslighet och sett att det finns en korrelation. Så att, men det forskas mycket nu. Förra året så släpptes en studie om att vi påverkas redan i vår, alltså våra mors magar, när vi ligger i mammas mage. Alltså våra prenatala upplevelser kan påverka vår miljökänslighet. Så det studeras väldigt mycket just på miljökänslighet. Och det finns ju olika teorier som framtagits för att styrka de här teorierna då. Så att det forskas väldigt mycket om det, och mycket vet jag inte ens om. Jag vet att Elaine Aron är ju hon som myntade begreppet tillsammans med sin man och forskat längst om det här. Och hon forskar väldigt mycket fortfarande på det. Så att jag sitter här egentligen och väntar mycket på att det ska komma ännu mer forskning. Men det finns väldigt mycket. Det finns väldigt mycket. Det forskas lite på liksom kopplingen till ADHD. Det är lite olika områden forskare forskar på runt om i världen.
Det visar ju också att det finns då ett stort intresse för det här och att man vill veta mer. Och så det här är ju, vad jag ville få fram här, det är att det här är ju ingenting hittepå, om man säger så, utan det här är ju någonting som verkligen finns.
Det gör ju det. Det är bara att kunskapen fortfarande är väldigt låg här i Sverige om det. Just inom professioner. Jag vet att någon följare sa att hennes psykoterapeut har då jobbat i England. Och där var det allmänt vedertaget att högkänslighet finns. Det är inget hittepå. Men det blir fel, alltså det har fått en felaktig stämpel lite.
Men du, jag tänkte på en annan sak här. Jag tänker ju när man pratar då om högkänslighet, där kommer man ju också in på, finns det likheter här med att vara introvert eller blyg? Det är ju en del saker som låter delvis likadant som att vara introvert. Hur tänker du där? Eller hur ser det ut, kopplingen?
Mm. Nej, men introvert, alltså man kan vara, de flesta högkänsliga personerna drar mer åt det introverta hållet. Elina Aron menar då att cirka 70% är introverta, 30% är extroverta. Och sen så finns det forskare som ser det som en skala. Och då drar man lite, ofta lite mer åt ett håll än det andra, men man har båda inom sig. Man kan ju vara både extrovert och högkänslig. Men det är en lite jobbigare kombination, eftersom att man hela tiden vill ha det där sociala, samtidigt som man blir lika trött som en introvert högkänslig egentligen av sociala tillställningar.
Så det betyder att är du då extrovert högkänslig så kan du gå på alla de här minglerna och alla människor, och sen blir du då jättetrött.
Ja, och får social baksmälla som jag brukar prata om. Men att vara då blyg är ju att vara rädd och osäker, kan man säga, i sociala sammanhang. Att man är rädd för att bli dömd eller bedömd. Och blyghet är inte samma sak som högkänslighet eller att vara introvert, utan man kan vara högkänslig, och ofta har vi social kompetens. Det är bara att vi, en högkänslig introvert, får inte samma, man får inte ut samma sak av en social tillställning. Och därför kanske man står ett hörn och inte pratar så mycket med de andra. Man väljer att inte ge sig in i myllret. Och sen så många barn, högkänsliga barn, blir felaktigt stämplade som blyga, eftersom att de gärna vill stämma av läget innan de ger sig in i någonting. Och sen kanske de väljer, liksom bestämmer sig för att det inte är värt den här energin. Och då ger de sig inte in i leken. Och då är det lätt hänt att någon vuxen kommer och säger, ja, du är lite blyg, det gör ingenting. Och då sätter vi en stämpel på barnen och så tänker de, okej, jag är blyg. Och så börjar man, så det är inget bra att det här med att vara blyg är verkligen, det kan man absolut vara och vara högkänslig, men det är inte samma sak. Och det är viktigt att komma ihåg.
Jag vet att du får ju väldigt mycket meddelande då ifrån dina följare och dina läsare, och du har även i boken tagit upp då meddelande eller delat med dig av meddelanden du har fått. Har du några meddelanden som du har fått från kvinnor då mitt i livet eller lite äldre, hur de upplever det här med högkänslighet, både då när de har varit det eller kanske mer när de förstår att de då är högkänsliga?
Ja, men jag har fått från många över 50, till och med liksom så gamla som 74, 75, 76. Och många skriver om glädjen att äntligen förstå sig själva. Att äntligen få ett svar, att de mår bättre än någonsin. Men också en sorg i att inte ha förstått tidigare. Gått runt hela livet och inte förstått sig själva på djupet. Ja, men det är flera som skriver om att de har bättre relation med sina män. Det är främst, det är inte en äldre, det finns ju några äldre män som också har skrivit att de blir hjälpta av att förstå att de är högkänsliga. Men det verkar vara liksom som en katalysator till bättre mående faktiskt, att just bara förstå, okej, det här högkänslighet förklarar en stor del, inte allt, eftersom att vi är så mycket mer också. Och jag är inte ensam. Här finns det massa som är som jag. Det är liksom, det är ganska, det gör väldigt mycket med människor. Så att jag har fått från många i över 50.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har du fått någon känsla av också om det här kopplat då till exempelvis menscykel eller klimakteriet då såklart?
Mm. Många vittnar ju om att de har mer besvär med PMS, med mens, smärtor och även hormoner och även klimakteriet. Men det finns ingen forskning som styrker det här, men det låter, alltså ska vi utgå från att som högkänslig då att vi är mer medvetna om våra inre förnimmelser, alltså smärtor. Vi är mer medvetna om våra kroppar och påverkas mer av det. Då är det inte konstigt att vi upplever klimakteriet mer intensivt.
Att det blir jobbigare alltså om du har...
Ja, vi påverkas ju lättare av både inre stimuli och yttre stimuli.
Ja.
Och inre stimuli är ju kroppsliga förändringar, hormoner.
Just det. Och då kommer vi ju in på det här med serotonin, tänker jag. Mm. För här finns det ju faktiskt någon koppling också. Kan du berätta om det?
Ja, man har ju sett genom flera studier att vi har den här genvariationen 5-HTT-LPR som innebär att vi har lägre förmodligen innebär att vi har lägre nivåer av serotonin. Så den kopplingen finns. Sen finns det inga studier som säger att högkänsliga personer har lägre nivåer av serotonin. Men det är ju den här kopplingen som man gör då. Så att det, den kopplingen finns då.
Mm. För det, jag tänkte just här på serotoninet, så, för det är ju också något som blir känsligare eller blir lägre när vi kommer i klimakteriet, att vi alltså har en lägre serotoninivå, och det kan ju då förklara det här att vi blir deppiga och nedstämda och så vidare. Och då tyckte jag den här kopplingen då till att om det då eventuellt kan vara så att även då den här högkänsligheten kan påverka eller spela in då i serotoninet, så är ju det ytterligare en faktor. Tidigare så nämnde du också den här kopplingen till att man kan vara känsligare i magen om man då är högkänslig. Och då tänker jag också på serotoninet där som har en koppling till magen.
Ja, men precis. Man räknar väl med att en väldigt stor andel av vårt serotonin produceras i vår mage och våra tarmar. Man har ju sett en koppling då mellan de som svarar högt, alltså skattar sig högt på HSP-skalan, och gastrointestinala problem som IBS, diarré, förstoppning och andra reflux och andra magbesvär. Och även då också fibromyalgi har man också sett en koppling till.
Okej, att fibromyalgin då blir värre om du är högkänslig?
Ja, men det är det man har sett då genom några studier. Det är några studier från Japan som har undersökt det här.
Mm. Men om man då är medveten om att man har den här diagnosen, ska man väl inte säga då, utan det här personlighetsdraget är det väl, så säger man, va?
Ja, precis.
Hur ska man agera och möta sin högkänslighet i olika situationer?
Du behöver ta hand om dig själv genom att sätta gränser, att våga säga nej till saker som du inte känner för eller saker du inte orkar göra. Ta inte på dig för mycket jobb på jobbet, bara för att vara snäll eller för att göra andra glada. Det är lätt för oss att sätta andras behov framför våra egna, eftersom att vi vill göra andra glada. Och det är inte värt det, för vårt mående kommer först. Ser vi till andras behov hela tiden och negligerar oss själva, så kommer vi gå in i väggen. Så ta hand om dig själv genom att sätta gränser. Se till att försöka tänka på det som ett batteri. Vad ger dig energi? Eller vad laddar batterierna och vad laddar ur dem? Se till att hela tiden vara på plus, att du inte hamnar på noll där. Och det kan du ju, alltså, har du jobbat en dag och känner dig trött att komma hem, ta en dusch med något härligt, någon härlig duschtvål. Det kan hjälpa. Gå ut och gå i skogen, lyssna på din favoritbok, lyssna på dina favoritlåtar, kolla på din favoritserie. Alltså att du gör saker för dig själv, så att du, för mår du bra i dig själv och hittar en balans, då blir du mer motståndskraftig mot de här utmaningarna som kommer med högkänsligheten. Öva på att inte ta allt personligt, vi har väldigt lätt för att göra det. Jag skriver mycket om det på mina sociala medier, det står en hel del om det i min bok, hur man kan göra det. För det är en process, och det allra viktigaste, mitt viktigaste budskap alltid, är att du måste vara snäll mot dig själv. Du behöver bekräfta dig själv och säga snälla saker till dig själv. Lägg märke till din inre kritiker. Svara din inre kritiker. Säger din inre kritiker, du är lat. Idag har du inte gjort någonting. Då säger du, nej, jag är inte lat. Jag gör mitt bästa. Idag behövde jag vila. Och till slut så kommer den där inre kritiken bli lite svagare och försvinna. Och då behöver du också mindre, dels mår du bättre i dig själv, dels behöver du mindre bekräftelse från omgivningen. Det var bara några saker.
Jättemycket bra tips. Hur ska man tänka i relationer, och hur ska man vara mot vänner, om både om du själv är högkänslig eller om du vet att någon du känner är högkänslig? Hur ska man möta varandra där?
Jag tänker att man får visa förståelse för varandra och respekt för varandras behov av egen tid till exempel. Det är viktigt då att om vän som är icke-högkänslig, om man själv är högkänslig, att man har en nyfikenhet på att förstå varandras olikheter. Att man respekterar varandras olikheter. Din icke-högkänsliga vän vill ut och festa på helgen eller göra något, gå på någon konsert eller något, och du känner att du inte orkar, våga då säga det. Och är den här kompisen eller den här vännen en bra vän, så reagerar inte den vännen negativt på dina gränser utan förstår. Då kanske ni kan hitta en kompromiss, då kanske ni kan ta en hemmakväll eller bara att man respekterar varandras behov då.
Jag känner liksom när du berättar alla de här sakerna, så där kommer vi ju ännu mer in på det här också, att det är viktigt att man är ärlig mot sig själv och mot sin omgivning och berättar att man fungerar på det här sättet. Och då blir det ju också ännu viktigare, tycker jag, att man känner till att det här verkligen är någonting på riktigt. För att jag tror ändå, som det ser ut idag, att många fortfarande kan tycka att det här är någonting som är lite konstigt eller hittepå.
Ja.
Eller vad tror du om det resonemanget? Att det kan vara så fortfarande?
Ja, men absolut. Och i och med att det är så många som är det, och att det inte är en diagnos och det är dålig kunskap om det, så är det lätt hänt att men det får den här stämpeln att du bara hittar på. Eller, men då är det viktigt att man tror på den här personen. Och jag känner ju så här, personligen så har jag ingenting. Och jag skulle inte vilja vara vän med någon som inte tror på mig när jag säger att jag är trött eller jag har ont i huvudet, jag behöver vila, och inte lyssnar när man försöker förklara om hur man fungerar.
Mm.
Så att det är viktigt att få den där förståelsen. Och man märker väl ganska snabbt vilka som är bra för en och vilka som inte är så bra för en, när man liksom börjar berätta och säga, stå upp för sig själv också och berätta om sig själv hur man funkar. Men det är viktigt, jag vet att det är många som skriver till mig att min pojkvän, min sambo förstår inte mig, och han säger att jag bara hittar på. Hur kan jag göra för att han ska förstå? Och då brukar jag säga, hänvisa till forskning eller säga att han ska kolla här på det här kontot. En av anledningarna till att jag har mitt konto och jag skriver böcker är ju för att jag vill att alla ska tro på det och alla förstår att det är verkligt.
Ja. Men du, nästa fråga på det här då. Hur ser kunskapen ut på arbetsplatser om det här? För där har vi ju också ett dilemma då, ifall man är högkänslig och ska framföra det här till sin chef eller ledare då.
Generellt sett så är den, tror jag, ganska dålig fortfarande. Sen har jag ju fått många förfrågningar om föreläsningar detta året. Och då är det ju på arbetsplatser.
Mm.
Så att jag tänker att det ökar. Det blir mer och mer okej. Det är inget, får mindre och mindre flumstämpeln. Jag tänker att det behövs mer kunskap. Det är ingen giltig anledning till exempel att gå hem för att man är överstimulerad eller... Och det kommer det kanske aldrig bli, men det är viktigt också att ha en förstående chef. Även ifall inte chefen har kunskap om högkänslighet, så ska ändå chefen vara öppen för att förstå sina medarbetare.
Jo, men jag tänker på det här med att det är flexibla arbetsplatser idag. Många sitter i kontorslandskap och det måste ju vara sådana saker då som kan vara extra jobbigt då, om du är en högkänslig och kanske då också en högkänslig kvinna då i klimakteriet, eller hur?
Absolut, det är så tufft. Det är såklart många som skriver till mig om det. Jag kommer ihåg själv när jag jobbade i öppet kontorslandskap, jag hade jättesvårt för det, eftersom att det är alltid någon som låter, det är alltid någon som rör sig, det är alltid liksom, det händer saker, det är aldrig noll stimuli så att man kan fokusera. Men samtidigt så har ju ändå covid öppnat upp för hybrid, möjligheter till hybridjobb, så att det har varit lite positivt för högkänsliga personer. Nej, men utvecklingen på arbetsplatser i skolor går åt fel håll för högkänsliga, tyvärr.
Finns det några belägg för att högkänsligheten då, vi har ju varit inne på det här med klimakteriet och när man blir äldre, att det blir jobbigare när man blir äldre?
De andra beläggen jag har är ju alla mina följare som skriver om det här, att de upplever att deras högkänslighet blir värre ju äldre de blir. Och jag vet faktiskt inte varför. Jag har ju tänkt att det kanske har att göra med att de är med om saker som påverkar dem, som gör utmaningarna värre. Många upplever att deras klimakteriebesvär, att de är värre också. Men vi är högkänsliga, vi lägger märke till allt som händer i våra kroppar och vi upplever det kanske några gånger värre. Så att det är inte konstigt om vi upplever allt. Vi är också känsliga för smärta som många inte håller med om. Men det är en utav... Så att jag tror att vi påverkas definitivt mer av alla hormonella förändringar i kroppen. Eftersom att vi är så medvetna om oss själva och våra kroppar.
Mm.
Det är många som sagt som skriver till mig och upplever att deras... Ja, allt är... Liksom, de upplever allt mer intensivt. PMS, mens, klimakterie.
Mm. Det känns som att det finns många olika kopplingar här till, eftersom klimakteriet då ändå innebär mycket utav att man får det här måendet som då också stämmer in en del på hur man då känner sig som högkänslig. Så jag tycker det här är superintressant.
Mm.
Så jag tror definitivt att om man, att det här kan vara ytterligare en pusselbit för kvinnor att kanske fundera på om man är intresserad och tror att man är högkänslig för att kanske förbättra sitt mående.
Mm.
Men jag tänkte på en annan sak här också. När vi talar då om ett hälsosamt liv och åldrande, så är ju en parameter att man då ska ha ett, man ska ha sociala kontakter.
Ja.
Och om vi då tittar på högkänsliga då som behöver vara själv och så vidare. Hur får man ihop den här kopplingen?
Mm. Men det är ju viktigt att vi blir ju lätt bekväma. Och är vi introverta och högkänsliga, så är det ju lätt hänt att vi isolerar oss emellanåt. Det är viktigt att komma ihåg att vi ska inte göra det helt. Vi behöver hålla kontakt med människor för att inte bli helt isolerade. För att det finns så mycket forskning som säger att just sociala kontakter är superviktigt för vårt välbefinnande. Och många äldre blir ju lätt isolerade. Och det påverkar deras mående jättemycket och deras livskvalitet. Så att det är viktigt att liksom hitta en balans. Att vi ändå håller kontakt med, att vi hittar våra människor helt enkelt som vi trivs med.
Men tänker du då att det är viktigt att om du då är, säg, introvert och högkänslig, att man då pusha sig själv och så man inte blir, som du sa här, just att man inte då blir bekväm, utan att man verkligen, jag måste ha mina kontakter? Och är det så att man då hellre håller sig till mindre sällskap, eller hur brukar det se ut liksom? Vad brukar man trivas med? Det jag är ute efter.
Man brukar trivas i mindre grupper, helst en och en, men i mindre grupper med människor som är genuina, som man känner sig att man kan vara sig själv med. Eftersom att det tar för mycket kraft, att vi behöver också känna att vi kan ha de här människorna som vi kan ha djupa samtal med. Men alltså, det är inte alltid, jag kan säga utifrån mitt eget perspektiv, så har jag väldigt få vänner. Och det oroar mig lite inför framtiden. Men jag tänker att det är aldrig för sent för att få, jag är 40 om några år. Men det är aldrig för sent för att skaffa vänner. Och nu när man är äldre så har man, jag har ganska mycket bättre koll på mina värderingar, vad jag vill ha i en relation, varför det inte har varit, jag har haft så mycket vänner bakåt i tiden. Men jag tänker mycket på det, att jag behöver ha vänner för att inte bli ensam. För det är så lätt att bli ensam när man trivs så bra i sin ensamhet. Men då helt plötsligt, nu är den vald, om 10-20 år kanske den inte är självvald längre. Så att det är ändå, jag tycker, samtidigt som man ska ha koll på sina värderingar, att man inte är i situationer som gör en superöverstimulerad, så är det ändå viktigt att pusha sig själv lite, för ändå, det är viktigt att ha de där sociala kontakterna, att ha ett socialt nätverk. Men bara att man har ett litet gäng som man känner att man kan göra något med, för att det är så viktigt för vårt mående. Det är faktiskt värt att bli lite överstimulerad, det här är bara personlig åsikt. Det är ju en risk då med att vara högkänslig och trivas så himla bra i sitt eget sällskap.
Nej, men jag tycker det är jätteklokt resonemang, jättebra saker. Och vi ska ta och börja runda av, så det här tycker jag var, det var jättebra avslutande kommentarer också. Men har du någonting mer som du skulle vilja dela med dig av till lyssnarna här innan vi avslutar?
Ja, men alltså, jag har sagt det absolut viktigaste är att om du känner igen dig i att du är högkänslig, du lär dig om högkänslighet, att du förstår att du inte är ensam och att du är snäll mot dig själv, att du sänker kraven på dig själv och blir din egen bästa vän. Det låter lite klyschigt, men det är så viktigt att vi blir snälla mot oss själva, för Är du högkänslig så känner du nog igen dig i att du är ganska självkritisk och har höga krav på dig själv. Och sänk de kraven och bli snäll mot dig själv.
Ja, jättefint. Och som sagt, Åsas bok heter då Handbok för högkänsliga och ditt Instagramkonto heter Orkidébarn Sverige.
Mm.
Så kika gärna in där om ni är intresserade. Och med det sagt, Åsa, så tackar jag dig jättemycket för din tid här idag och för att du ville vara med och sprida den här viktiga informationen i Klimakteriepodden.
Tack snälla för att jag fick komma hit.
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.